Vad är det för likhet på en blondin och ett par vindrutetorkare?
Vadå?
Båda skriker när man sätter på dem torra.
Och jag skäms.
Varför, vem tyckte det var läge att dra den på inspelning under det?
Jag började faktiskt. nej men det eskalerade så otroligt snabbt faktiskt. För då jag kom till, vi pratade om norrmän och deras namn, att de är rätt roliga, och då råkade jag säga, men ni vet vad Norges sämsta skidåkare heter? Så nej. Och så sa jag, Inge Glid. Då var det något gemensamt gapskatt. Och då haglar de här in. Bara blondinskämt och andra fördomar.
Du tror att det var något sånt som Silvia drog för?
Ja, men jag tänkte det. Hon är mörkhårig, så hon kanske...
Vad är det för likhet?
Och Obamas fru är också mörkhårig, så hon kanske menar typ att du har det bästa du kan ha. Då lutar vi oss tillbaka och njuter, för ni vet vad som gäller. Jo, det är ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio som är i rullning just nu!
Snyggt.
Inte en av de bättre öppningarna.
Jo, jag gillar det, jag gillar det.
Inte en av de sämre heller.
Nej, verkligen inte. Det är bra.
En trea.
Ja, vadå?
Emilio är med också, hör vi.
Hej!
Glada italienaren.
It's a me, det är Italien.
Och så har vi den skojfriske,
ordetskova, positiva adjektiv.
Niklas är här också som vanligt.
Jag är här och jag har mycket att säga.
Om?
Filmen The Great Gatsby.
Okej, okay, Old Spots, vad har du att säga om det då?
Nej, jag har inte säkert mycket egentligen. Det är bara det att vi fick mail från staterna. Mm-hmm. Från vår gamla kompanjon.
För detta korrespondent.
För detta korrespondent, han har avsagt sig uppdraget nu. Erik Sjöberg som tycker att vi helt har missförstått The Great Gatsby. Alltså jag och Tommy. Han har fått en ny älskling i Emilio Spinetti.
Efter att... jag vet inte, varje mail som Erik Sjöberg... avslutet var ju något i stil med ut med invandrarna, Erik Sjöberg. Men nu har han ju vänt sig och älskar Emilio.
Gjort en hel omvändning.
Ja.
Ja.
Så det är väl bra att Erik har fattat också kanske lite.
Vi alla lärt
the
oss.
The times they are a changing.
Men det var väldigt långt mejl. Vad var det vi hade missat tydligen? Vi hade missat läst boken.
Ja, att det finns en svärta.
Alltså kort så var det ju bara att han tycker ni har missat filmen över, alltså, helt och hållet. Att ni inte har sett vad som faktiskt ligger där och bara kollat på ytan och missat alltihopa. Och jag måste faktiskt erkänna att jag har hört samma åsikt från annat håll. Så han är inte ensam i det här.
Jag har hört, om oss?
Ja, om er två, att ni missade Gatsby helt och hållet.
Vem har sagt det?
Jag tänker inte nämna några namn här, men Ulrika sa det bland annat.
Kul.
Ja. Ja. Så att du är inte ensam, Sjöberg. Det finns andra som tycker som du.
Vi går ju inte på de där hot-smsen som du skickar runt till folk i Mio. Vi är lite tuffare än så. Men jag vet inte. Gatsby har ju... Jag kommer inte ihåg någonting från den längre. Den satte sig inte. Jag tycker fortfarande inte om den. Jag tycker nog inte så om den heller.
Nej.
Jag tycker den var fantastisk. Skitsamma, vi har pratat om det förut. Ni gillar inte
men jag förstår, alltså det. Min och Tommys teori är ju att Erik Sjöberg har läst boken och har ju mer på fötterna när det gäller den här filmen.
Och jag säger att det är helt irrelevant eftersom jag inte har läst boken och fortfarande tyckte den var bra.
Du tycker inte det egentligen.
Du tyckte inte om Take Shelter, så jag vet inte vad dina åsikter är egentligen.
Du gjorde väl inte Erik Sjöberg heller för den delen?
Nej, just det.
Uff.
Nu finns det ett samband
här. Det är ett öst och väst här nästan, känns det.
Ja, nej, det är en hemsk film. Ja.
Nej, bra.
Men det är, så att Sjöberg, vi tar åt oss kritiken och ska försöka ändra på Tommy och Niklas.
Jag tar inte åt mig någonting.
Nej.
Det här mejlet åker i papperskorgen. Ja. nej men sorry, jag respekterar Eriks åsikt. Han har några poänger här. Säger att vi ska sluta kolla Instagram medan vi kollar på film. Det ska jag försöka sluta med. Men i övrigt, jag håller inte med.
Men då får de sluta göra såna jävla dåliga filmer då. Så om det är en bra film som fängslar, då åker ju inte mobilen upp. Det är inte för mig.
Kolla inte mobilen en enda gång i den här filmen. Fantastisk.
Jag kollar den typ 10-12 gånger i alla fall.
Jag gick till och med på toaletten och lät den rulla i bakgrunden.
Så jävla värdelösa.
Missade lite old sports då.
Ja. Men det upprepar sig i podcastprogrammet i alla fall. Emilio fick en rejäl dängare.
Ta igen det som du missade.
Ja. Hur som helst, presidenten har varit i stan.
Mm.
Ja. Och
därav tänkte vi ha
ett litet... Kände ni av något?
Ja. Det gjorde jag inte. Förutom att det var sån... Du vet, snacket.
Ja, det blev riktigt hypat på jobbet. Att kommer han till Vasamuseet eller inte? Mycket, mycket förhoppningar om att han skulle göra ett litet stopp. Det gjorde han inte. Presidenter är ju också veckans tema. Eller ett av veckans teman kan man säga. Vi har inte nämnt vilka filmer vi ska prata om den här veckan, eller hur?
Jag tror vi nämnde förra avsnittet, men ja. Kör.
Det är i alla fall The White House Down och den snarlika Olympus Has Fallen.
Just det.
Och vi tänkte väl att vi skulle börja med White House Down, eller hur Niklas?
Korrekt.
Får jag bara flika in en grej? Recensionen på IGN av GTA 5 har precis kommit. 10 av 10. Masterpiece.
Okej, okay, bra. Tack.
Otippat? Tycker du det?
Väldigt otippat.
Väldigt tippat, tycker jag.
Ja, det är klart otippat.
Nej, 10 av 10 tycker jag är lite otippat. Men 9 hade jag gissat på.
Yes. White House Down är alltså då den första filmen där presidenten hamnar i skottelden. Det är då Jamie Foxx som spelar presidenten och Channing Tatum som spelar en kille som söker jobb som Secret Service-agent hos honom.
Han jobbar väl också?
Han jobbar med säkerhet. Han är där på arbetsintervju, han får inte jobbet. Han går en tour istället med sin dotter.
Så som han gör.
Ja, med en guide som tyckte kändes spontant lite lik vår egen Emilio Spinetti.
Tackar.
Ja. Vart du inspirerad av den där Vita huset guiden Emilio?
Jag tror det är lite tvärtom.
Hans berättarteknik.
Jag var här först.
Han har tagit efter dig.
Jupp.
Ja. I alla fall, just under det här besöket så blir Vita huset attackerat av terrorister som vill kidnappa presidenten. Deras mål är okända till en början. Snart så får vi reda på att det kanske inte är så enkelt som det ser ut.
De inledande 5 minuterna så vet man ju vad deras mål är.
Nej.
Jag tycker det är självklart.
Tycker du?
Ja. Jag gör så här. Jag beskriver inledningsscenen bara. Jag säger inte vad deras mål är. Om det är någon som så gärna vill se den här filmen.
Mm.
Det är en amiral som speglar sig. Samtidigt han sätter på sig kostymen.
Mm.
Han fixar till slipsen, drar åt den och tar bort knappen. Vad heter det? Pinnen.
Flaggpin.
Amerikansk flaggpinnen. Tittar på den, sätter ihop den och lägger ner den framför ett kort på hans, som man antar är hans son. Mm. Och åker iväg till jobbet. Och det är väldigt tydligt att alla andra som jobbar på Vita huset har en sån där liten amerikansk flagga. Men inte han.
Jo, men det betyder ju
jag bara... Jag tycker det är självklart.
Nej, men det listar ju... men det fattar vi också att det är han som är skurken, men det betyder inte att vi förstår motiven.
Jag tycker det är jättesjälvklart om man inte fattar det där. Jag hade det på direkten. Okej, okay, ja.
Jo, men men det fattar man ju så bara, men han ska liksom, han ska hämna sin son. För han har säkert dött i grejen. Alltså,
det finns ju en ytterligare en knorr på det.
Ja.
Aha, gjorde det?
Ja, det gjorde det.
Så det... Varför väckte ni inte mig då?
Den var för smart för dig, Tom. Hur känns det?
Nej, men seriöst, nu kommer vi säkert också lägga till in mer blip-ljud här. Men säg om jag har missat det.
Ja, men de sista 10 minuterna när... när, vad heter det? När det visar sig att han... Alltså, man tror ju att han typ ska... bara. Men han vill ju egentligen... Det var ju inte särskilt tippat, tycker jag.
Nej, men... Det
var väl den liksom twisten, om man säger.
Twist!
Man förstod ju direkt att han var... Att han skulle liksom...
Det är ju bara att det var han som var the bad guy.
Det vill de hela tiden. Ja. Jag var inte så jätteimponerad av det där. Kanske därför ni satte en högre betyg på den här.
Ja. Men det är... Alltså, annars är det en jävligt straightforward... Liksom... actionrulle. Det är alltså nästan på gränsen att den liksom försöker, vad ska man säga, straffa varje försök till att skapa någon form av tankegång kring något som händer. Det är ju väldigt bara, hej, här är en grej, hur ska vi spränga den? Hej, här var en till grej, hur kan vi spränga den?
Vi ska säga att det är Roland Emmerich som har regisserat.
Ah, well. There we go.
Han har sprängt...
Lider ju någon slags ADHD.
Det måste explodera i alla fall var 50 minuter. Annars så blir han rastlös och han antar väl att publiken blir rastlös också.
Han jag har tycker ju... med att det är så han regisserar. Han sitter där i filmen och så sitter han så här... Spräng den! Och så spränger den. Så lugnar han ner sig lite. Och så bygger upp liksom... Nu, spräng där!
Det är som ett smatterband som går efter honom hela tiden.
Han har ju sprängt Vita huset en gång tidigare i Independence Day, vilket även nämns i filmen.
Jag tror det går under också i 2012.
Jo, det är det säkert. Det, men ja.
Day After Tomorrow också. Så han
Godzilla han kommer ju... väl inte ända bort till Vita huset? Nu.
Nej, Godzilla dör vid hamnen nästan.
Ja. Nej, men det är faktiskt sant att de nämner Independence Day och att Vita huset sprängs i den. Jag tänkte inte på att det var han som gjorde det.
Jag tycker ändå att typ kanske första 20 minuterna här uppbyggnaden är helt okej. Mm. Jag tycker att det finns... jag hade sett Olympus Has Fallen innan. Vi kom ju till den sen, men då tyckte jag att ja, men den här verkar ändå rätt schysst. Bra, det finns en tanke. Det finns, de vill någonting. De är mer ambitiösa och bättre skådisar, bättre effekter.
Det är nästan svårt att prata om de här två utan att prata om dem samtidigt.
Men jag tror det kan bli väldigt problem för våra lyssnare om vi pratar om parallellt.
Jo, verkligen.
Ja, men
det du säger är i princip att fram till saker börjar sprängas så är det en helt okej film.
Ja.
Liksom men den här lugna uppbyggnaden.
Lugna uppbyggnaden när de går omkring i Vita huset och presenterar karaktärerna. Jag tycker det är rätt trivsamt. Så här, man får en liten en inblick i hur det kan, jag kan tänka mig att det går till när man ska kolla säkerheten då. Jag tänker då inför när Obama var här att man var väldigt mån om att allt skulle vara så säkert som möjligt. Så då, jag vet inte, de tangerade varandra lite där på det sättet som jag tyckte att det var intressant. Men sen blir det ju en B-action i princip. En Die Hard i Vita huset fast med kanske en duo då snarare som försöker stoppa terroristerna. Då presidenten och hans...
Som är en otroligt okarismatisk president för det första. Han kan ju inte ha blivit vald.
Ja, hur menar du?
Nej, men han är ju otroligt tråkig, Jamie Foxx, som president. Han har ingen, om vi säger, han är ingen retoriker. Om vi säger, står vi i talarstolen och hej, tänker du på att han kör en orup? Ja. Så att han liksom så sjunger.
Han R&B-ar sig fram i replikerna. What's going on?
President of the United States.
I know my service. Om jag ska säga något som jag tyckte var väldigt bra med filmen är att de verkligen utnyttjar Vita husets korridorer och man känner sig väldigt orienterad faktiskt runt omkring där. Man har koll på var man är någonstans, även fast det är väldigt mycket spring i korridorerna. Tyckte jag i alla fall. Jag tyckte de hade gjort det väldigt snyggt med alla kulisser och sånt där. Det såg ju väldigt lyxigt ut, så... Det kändes som man var där ibland, faktiskt.
Ja, de använde verkligen hela
jävla huset.
Hela jävla huset, inklusive trädgården där det sker en biljakt.
Men det verkar ha extremt duktiga, eller bra väggar. För liksom, filmen inled, eller det första attentatet är ju att liksom den centrala byggnaden sprängs i luften. varav presidenten sitter fortfarande i skrivbordet oberörd och sitter och skriver någonting.
Nej, gud. Det var ju fel byggnad. Det var ju inte ens Vita huset. Det var ju the Capitol Building. Alltså, vad heter det?
Ja, det var det. Senat. Just det. Ja.
Huset var det väl?
Ja, Washington i alla fall.
Ja. Det var ju liksom den avledande manövern för att de skulle kunna ta över Vita huset.
Ja, i alla fall. Vi fick lite personer i början, någon slags collage också. Folk som stod och sprang runt och joggade med den obligatoriska handduken
runt axlarna.
Det vidrigt. Han använder sig för alldeles för mycket klyschor i den här filmen. Vita huset. Alltså sådana här gamla 90-tals, 80-tals politiska thrillers så fort det handlar om liksom Secret Service eller liknande. När de står på den här Winston Avenue och väntar in några viktiga personer som filmen inleds med nästan med Channing Tatum. Står och har en dialog med en ekorre också.
Just det.
Och samtidigt som hans kollega sitter i bilen och skakar på huvudet. Och så, jag vet inte, det känns som de försöker fiska efter skrattar.
Ja, det kom inga direkt.
De bygger upp honom som den kärleksfulla karaktären. Vi gillar honom. Han är en bra pappa.
Och det gör vi faktiskt. Jag gillar Channing Tatum. Han är det bästa med filmen.
Jag tycker han var helt okej. Jag tycker inte det var fel på honom.
Nej, jag tyckte också han var.
Det var bara synd att han hamnade i den här filmen. Liksom.
Ja, faktiskt. Sen har vi ju, apropå obligatoriska saker, så har vi ju ungen.
Den otroligt smarta lillgamla.
Smart unge som kan allting om Vita huset. Hur många rum det finns, hur många toaletter det finns, alltså allting. Men när hon anländer till Vita huset så börjar de hålla på och leta efter bomber under bilen med såna här speglar. Och så säger hon, what are you doing?
Det hade du inte kunnat räkna ut, unge jävel.
Hon kan allting om Vita huset och säkerhet och allting sådär. Men hon vet inte vad fan de har för speglar under bilen. Jag är irriterad. Det är många sådana här små saker som läggs på varandra som blir bara en enda stor grej att jag blir förbannad. Förvånar inte också att det här är samma manusförfattare, alltså James Vanderbilt, som har även gjort Zodiac och Amazing Spider-Man.
Oj, Zodiac?
Ja. Det är...
Som är supervälskriven tycker
jag
i alla
fall. Ja, jag tänkte, det kändes lite otippat. Och Amazing Spider-Man också. Det är ju manus. Guldmanus.
Ja, men det är ju 1000 gånger bättre än det här i alla fall.
Ja, nej, verkligen. Men jag vet inte. Det är liksom... Var det inte Virtanen också som ställde sig upp och gick?
Jo, fast han gick väl 5 minuter kvar kanske, så det var okej. Men det var inte... Jag hade hoppats på i alla fall... Alltså jag förstod att det inte skulle bli ett mästerverk, men i alla fall lite smartare, lite fyndigare, lite ännu mindre klyschigt.
Men som du sa, så med Emmerich som blir liksom rastlös om saker inte sprängs. Jag blev ju rastlös för att allting sprängdes.
Ja, men det gick inte att ta det på allvar. När presidenten åker runt i en limousin i trädgården och skjuter med en så här raketgevär.
Men
den
så sladdar runt.
Sladdar runt.
Det blir någon slags Benny Hill-scen helt plötsligt.
Det skulle kunna vara det. Då blir det ju som en komedi helt plötsligt.
Nej, det var lite löjligt. Och de ser genom fönstret. Hej, det där är min pappa. Man bara, nej! Det är ingen jävla aning så kör den här bilen. Och så bara, jo han kör som en idiot. Det är han. He's an asshole.
Slutet var det snuskigaste också jag var med om. Två saker. En som har med en flagga att göra. Och sen har vi en snuskig grej som en viss person säger till en annan. Jag kan ju inte säga. Det blir inte så kul då kanske.
Nej.
Men det är en helikopterscen. Sista ordet, meningen, kommer ni ihåg det?
Nej.
Vi brast ut i skratt allihopa.
Nej, fy
fan.
Ja.
Det var det bästa med filmen kanske. Men väldigt kladdigt ändå.
Väldigt kladdigt.
Och sen har jag, alltså de här två filmerna också har gemensamt. Det är att alla som kör helikopter, militärer, är så jävla dåliga. Jag har tänkt på det senaste tiden. Är det ingen som lär helikopterförarna hur man kör helikopter? Alltså? Och att de ska liksom... Jag fattar inte hur de tänker. Det är så fort helikopterna kommer in så vet man att det blir kaos. Det här kommer inte att gå. Det är rätt så beräkligt. Och så ska de alltid försöka... Hold your man down! Get alltså, back! Eller någon liknande. Så bara, är det någon jävla amiral där? Keep going your mission. Do what I was told.
Bla, att sitta i en helikopter så här, det är ju som att man på sig röd tröja i en Star Trek-serie. Det är så här, du vet att du kommer dö.
Ja.
Inga Star Trek-fans? Nej, okej.
Okay. Jag skrattade för att vara snäll. Jag förstod inte vad du menade.
Ta det.
Ja, efter man har sett White House Down så kan man väl tycka att det kan väl inte gå värre än så här. Det kan väl inte bli sämre. Och det var rätt så skönt att ha den inställningen när jag tittar på Olympus Has Fallen som vi ska prata om nu.
Mm. Olympus Has Fallen, här har vi, till skillnad från White House Down, så har vi en president som hamnar i skottelden när terrorister tar över Vita huset. Vi har även en smart unge i bilden och idiotiska helikopterförare samt en säkerhetsperson som ska försöka rädda presidenten. Så det här är alltså en helt annan film som vi märker. Och även om den är så annorlunda tycker jag att den gör ett otroligt mycket bättre jobb. Jag vill börja med att vi kollar på budgeterna för de här två filmerna och Olympus Has Fallen.
Det låter superanalys nu. Ja,
nej. Vi snackar om det här med Emmerich och inte kunna hålla sig från saker. Men budgeten för Olympus Has Fallen är hälften av budgeten för White House Down. Mm. Jag tror det var 15 eller 150 miljoner någonstans för White House Down och 70 för Olympus Has Fallen. Så det är mycket, mycket mindre pengar som har lagts på den här filmen. Men fan vad mycket bättre den är.
Och, alltså det... säga, och ändå så har Olympus Has Fallen spelat in i princip lika mycket som White House Down. Så det är ju en succé i jämförelse.
Ja.
White House Down anses ju vara ett misslyckande på den fronten.
Ja, men alltså vilka stora... Alltså, om jag bara tänker, om vi håller oss lite till budgeten nu i 2 sekunder bara innan vi går vidare och snackar om själva filmen. Alltså vilka stora namn hade man i White House Down som drar, alltså om man tänker pengar, för här har vi, alltså vi har Gerard Butler, alltså han drar väl inte så jättemycket pengar. Aaron Eckhart drar väl inte så jättemycket pengar. Morgan Freeman kan jag tänka mig lite dyr.
Jo.
Men vem hade vi i White House Down som skulle vara så fantastiskt dyr?
Det är så många som väljer att se den här filmen på grund av Morgan Freeman faktiskt.
Nej, men jag menar liksom, alltså som de måste betala för, som gör att filmen blir dyrare att producera.
Morgan Freeman är bra, men att han, det är inte många som prioriterar en film bara för att hans ansikte är på. Utan då tror jag mer, alltså om jag bara får tänka från min egen, hur jag tänker, då är jag nog mer sugen när Channing Tatum och Jamie Foxx är på framsidan.
Mm, ja, men det är ju hetare namn. Jag tycker verkligen. Gerard Butler och Aaron Eckhart, det är just i det här nuläget så signalerar det snarare en film som går direkt till DVD, Blu-ray.
Mm.
Faktiskt, jag... Och det gjorde den väl här i Sverige, tror jag.
Är det bara jag som tycker också Dylan McDermott är så sjukt lik David Schwimmer i den här filmen? Jag var tvungen att kisa med ögonen för att liksom kunna skilja dem åt. Och det var så kul att fantisera att det var David Schwimmer som var där ibland. Ibland var de, för den är väldigt mörk den här filmen, så man ser inte ansikten så noga. Men...
Jag tycker inte att den här filmen, som du säger, väldigt mörka korridorer som de smyger omkring i. Det är svårt att riktigt få en känsla av Vita huset, större delen av filmen tycker jag. Det finns ett rätt spektakulärt inledande angrepp då på Vita huset när de här nordkoreanerna som skurkarna är, tar sig in över gräsmattan och börjar skjuta. Som är rätt spännande och snyggt. Men sen blir det väldigt mycket, som sagt, smyga omkring i mörkret och Gerard Butler dödar skurkarna en efter en. Ganska finesslöst och ja, det känns som att de trycker på med våldet för att hävda sig, antar jag.
Och även här har vi såklart, det måste man ju ha i sådana här filmer när det är andra länder som är terroristerna. Mm. Att det måste vara även lite amerikanare och också gamla patrioter som sviker sitt land. men likt Metal Gear Solid, så fort de blir tagna på bar gärning så ångrar de sig på 2 sekunder.
Ja, exakt. Det är goda.
Oops.
En sak som jag tänkte på när jag såg den här. Något jag lärde mig. Som båda filmerna tog upp. Kan ni tänka på vad det var? Som de nämner i båda filmerna. Väldigt, väldigt noggrant. Flera gånger gjorde de det. Och jag det var så här. Okej, ja. Coolt.
Ja, vadå?
Britterna brände ner Vita huset.
Ja, 1812, ja.
Nämner du båda filmerna.
Ja. Men jag tänkte på en grej. Alltså, apropå ingenting egentligen. Men det här med som man lär sig av de här filmerna. Ifall det är någonting man ska lära sig av en film när Vita huset brinner. Så tänkte jag, gud vad hemskt det går när staten inte får göra som de vill. Och för att i båda filmerna så känns det som att det var såna scener där det var så här: this isn't protocol! Och så gör de det och det är därför allting går åt helvetet. Till exempel i Olympus Has Fallen så Secret Service ska utrymma presidenten och så säger han nej men vi ska ha med oss de här personerna också. Och de bara, det är inte så vi jobbar, men okej, vi gör ett undantag den här gången. Och självklart går allting åt helvete just därför.
Jag gillar också när de pratade i sekunder. Det hade också de här två filmerna väldigt mycket gemensamt. De, terroristerna, så fort de infiltrerade den här Vita huset, då var det alltid 30 seconds! Och så jag tänkte väldigt noga på det. Okej, 30 seconds till vad då? Men det fick man aldrig reda på, utan de sprang bara in i ett rum och sköt massa människor. Och sen började de hålla på att sätta upp massa grejer. Men sen var det typ så här, ja. Och sen kommer ibland så här, 10 seconds! Alltid de där sekunderna. Det känns som de använde en sån här cool och tuff terminologi liksom. Terminologi jag vet inte, men liksom, lite sån här militär namedrop, som legosoldats namedrop över tiden.
Ja, men det gjorde de en hel del i Olympus Has Fallen, och jag tänkte, de gjorde det fel dessutom, vilket jag störde mig på. Till exempel så när allting har gått åt helvete och de har verkligen förlorat Vita huset, så säger en av the chiefs of staff, säger, alltså en av amiralerna säger att de är vid Defcon 4. Shit, nu är det allvar. Problemet är att skalan går ju från 51. Defcon 4 är typ, det flög ett gäng yes över Vita huset. Allt är lugnt. Defcon 2 hade varit, någon har tagit över Vita huset. Men det låter ju coolt när någon säger vid Defcon 4. Så att ja, slänga sig med terminologi är väl kanske lite...
Ja, de har inte koll på vad de säger. Det känns som när vi spelade in filmen när vi var liten, att man bara säger lite saker för att det låter
tufft i munnen. We have to hack into the mainframe.
Apropå hackare, vi har ju två stycken hackare också, eller en hackare i varsin film ju. Vi har ju en kille som lyssnar på klassisk musik och har en klubba i munnen.
Vi måste gå tillbaka till det i White House Down. Och fy helvete!
Vi backar tillbaks. Nu pratar vi om Olympus Has Fallen, men vi backar tillbaks bandet till White House Down.
Vi måste ju nämna det när vi går vidare. Och fy fan!
Vad är det här för kille? Han är väldigt lik dig, Emilio.
Ja, tack. Nej, men de har ju en hacker som ska förstöra systemet för amerikanska militären, så de inte kan kolla vad de gör.
Och
så,
han är extremt karismatisk.
Ja, väldigt, väldigt karismatisk. Tycker väldigt mycket om honom. Men och så börjar han spela klassisk musik, och så spelar han för det första Beethovens femte, som är det mest använda musikstycket någonsin när det ska vara dramatik. Och så börjar han äta klubbor.
Suger på klubben, ja, precis. Ja,
fy fan!
Och så tar han upp händerna, ni vet, så här, framför, inte framför ansiktet, men bredvid ansikten. Och så, vet man fingrarna åker upp och ner så här nu ska jag smattra på tangentborden, typ. Sträcka fingrarna.
Jag hade glömt det.
Det är en extremt tydlig stöld från, ytterligare en stöld från Die Hard ju, som också har en så här spattig hacker som sitter i källaren själv och fixar och låser upp saker. Ju längre filmen går då, åt terroristerna.
Som har gått i någon slags C-sharp-utbildning, men inte hittat något jobb.
Ja, men typ. Han hackar Vita huset istället.
Ja.
Nej, fy fan. Oh.
Och i den Olympus Has Fallen har väl en mindre karismatisk hacker än. Det är en kvinnlig nordkorean.
Mm.
Hon gör väl inte så mycket väsen.
Nej, alltså det är ju bara att de behöver någon som hackar system. Så sitter hon där och säger... Vi har
hon gör sitt jobb. Det är inte lika mycket spex från hennes sida.
Verkligen inte. Fy fan.
Tommy, du hade lite synpunkter på koreanskan i den här filmen. Du har ju kopplingar till Korea.
Det är tydligen amerikanare som efterliknar sydkoreanska. Men det blir någon slags invandrarkoreanska.
Det låter väldigt amerikanskt.
Jag fick höra att det är som jag pratar. Min flickvän såg ju också den här filmen. Och hon sa väl att det typ, låter väl typ som jag pratar koreanska. Jag pratar inte ens bra koreanska. Så det är inte alls bra. Så jag är lite mer nyfiken vad som händer där. Alltså man måste tänka att Nordkorea och Sydkorea var ju ett land för en jävla massa år sedan. 50-talet. Och innan dess. Så det som skiljer mellan Nordkorea och Sydkorea, alltså de pratar ju inte annorlunda språk, det är ju mer en dialekt som skiljer dem. De har ju fortfarande samma skriftspråk och allting sånt där, men jag vet inte vad som hände där. De skulle ju bara tagit någon snubbe från Seoul eller bara läppsynkat eller något liknande. Jag fattar inte, det var jävla slarv faktiskt.
Ja, men
det, typ tänker jag!
En amerikansk
publik.
En amerikansk publik, de bryr sig inte.
Nej, men jag tycker inte... Alltså,
Men det är löjligt. Alltså, som Rick Yoon, han är ju storkoreanen. Han är ju född i Washington, liksom, till exempel.
Mm. Det var lite det vi pratade om förra avsnittet med Pain and Gain med regissörerna. Alltså, det har ju inte med slarv att göra, utan det har ju mer med lathet, faktiskt. Det är ju både Michael Bay som slarvade med... Eller slarvade, var lat med rekvisitan, som vi tyckte... skulle vi kunna den här regissören också, vad är det för regissör förresten, den har jag helt och glömt bort.
Antoine Fuqua som gjorde Training Day.
Training Day, precis. Det är också någon slags lathet tycker jag som ligger där.
Ja,
orkar, liksom, du är korean typ, du är född och uppvuxen, men du är... jag vet inte vad de tänkte där.
Alltså, Rick Yoon har ju lite, väldigt dålig erfarenhet av många så här konceptbror. Han spelar ju japanen i Tokyo Drift. Okay. Så han har ju många erfarenheter av att prata många språk dåligt. Han ska prata sin japanska också. Gaijin. What does gaijin mean? Means turn around, keep walking. Bästa scenen någonsin.
Jag tycker alltså, det finns ju otroligt många problem med den här filmen. Att den är ju nästan ännu klyschigare än White House Down. Och framförallt tycker jag att White House Down har ju ändå Channing Tatum som ändå är hyfsat sevärd, men alltså om du slår upp ordet träig och tråkig i en bok så kommer det upp en bild på Gerard Butler, skulle jag säga. Jag tycker han är så sjukt okarismatisk.
Han försöker vara någon slags Liam Neeson i det här.
Väser och gillar att hugga folk med kniv typ i halsen. Så
mycket knivar i den filmen. Men alltså jag gillar faktiskt den här mer än White House Down, bara av den anledningen att den känns mer, alltså den känns lugnare. Det är mer, men alltså man får mer andrum i den här. Det är inte så här allting sprängs hela tiden och det är ju klart att det är mycket action i den. Det är ju klart, det är klart att det är. Men det känns ändå som att den fokuserar lite mer på det inom citationstecken strategiska elementet i att rädda presidenten. Och inte bara, jag ska rädda honom så jag springer in här med vapen och skjuter. Särskilt det, eftersom också en stor del av det går ut på att han ska rädda presidentens son och bara forsla honom genom Vita huset. Det är, jag vet inte, jag tycker den är lite enklare i det.
Ungen var ju mycket bekvämare i den här filmen. Han gjorde inte så mycket väsen av sig.
Nej, men jag tänker han känns lite mer som vilken unge som helst som tycker det är coolt med Secret Service. Det är, vem vill inte bli polis när man var liten liksom?
Apropå Secret Service måste det vara de sämsta jävla trasket de har hittat liksom för arbetsintervjuer.
Alltså, alla var så jävla dåliga.
I Olympus Hästfalen så står de ju någon slags machine gun eller minigun utanför liksom ingången till Vita huset. Och då springer ju bara de här ut som liksom... Jag vet inte vad de tänker på. De bara springer rakt ut mitt i skottelden med sina små picadoller och bara skjuter vilt mot någonting. Men de... stryker med på direkten. Och sen kommer nya ut hela tiden. Mm. Cannon Fathers känns ju de väl som. Allihopa. Mm.
Det var många sådana så här konstiga grejer. Men som sagt, jag tycker den känns ändå bättre. För man får lite andningsrum i den här filmen. Eller andrum. Man hinner ta en liten paus lite då och då.
Man är inte lika utmattad efter den här filmen. Men däremot är man...
Uttråkad.
Uttråkad och bedrövad. Över att man har slösat bort 2 timmar på sitt liv, skulle jag säga.
Jag tyckte ju White House Down var bättre faktiskt. Dock inte så jättestor skillnad, men jag vet att jag skrattade några gånger. Det gjorde jag faktiskt inte under Olympiska Falen.
Jag skrattade också under White House Down, men av fel anledningar. Alltså så här, det där var löjligt.
Ja, men jag fick ett skratt i alla fall, så jag är nöjd över det.
Han spelade ingen roll vad det var.
Så jävla, ja, jag fick skratta, så det fick jag inte ens göra ut. Eller med Olympus S-Falen. Det var bara skit rakt igenom. En påse skit.
Mm. En grej också som jag tänkte apropå slarv. I Olympus S-Falen tänkte jag, när presidenten blir kidnappad, och vicepresidenten också, så bestämmer man sig för att, och det är ju ingen spoiler, men man bestämmer sig för att okej, nu måste vi lägga över ämbetet på någon annan som kan vara president tills vi får tillbaka dem. Och då blir det ju Morgan Freeman som är tredje i ledet. Precis som i White House där. Men, förutom att det inte är Morgan Freeman. Mm. Men här blir han president utan att de ens
svär
in honom. Utan det är bara typ så här, Morgan Freeman, yes, du är president nu. Ja, oh, coolt. Och så beställer han en kaffe.
Skönt att slippa se det då.
Ja, men det är liksom så här. De tänker så här, de har redan sett vad jag sett. De vet hur det funkar. Liksom. Vi kan skippa den senare, vi behöver inte spela in det. Men ja, bara så små grejer man stör sig på.
Men jag tycker ändå att det, i och med att Olympus has fallen är en så pass större framgång, så tycker jag att det visar på det viktiga i att vara först med sin film. Jag tänker att rätt många såg Olympus has fallen när den kom ut i mars. Känner väl kanske sig ganska mätta då på Vita huset underbelägning filmer. Och då, ja, då känns det väl ganska logiskt att man hoppar över White House Down som kom ut i somras i USA. Under ganska hård konkurrens då med andra filmer.
Ja.
Eller?
Jo, verkligen. Det tror jag också. Jag, nu såg jag de här väldigt tätt in på varandra. Så att, men, så det är svårt att inte känna sig mätt.
Kommer du ta en paus från tv-serien Vita huset nu?
Aldrig i livet.
Jag tänker att du
men det var helt... lite så här, som du sa, det är snyggare dekor, eller det är snyggare liksom, vad säger man?
Kulisser
i White House Down. Och det var nästan man kände igen sig från från The West Wing. Så de stod i något rum, jag bara, men då nu har de vita hus, eller vad säger jag, ovala rummet till höger. Kan du gå in där? Så gjorde de det, ja precis, där har vi den. Ja. Man känner igen sig lite, som sagt, lite sämre orientering i Olympus has fallen. Lite besviken.
Jag tänker på det här är ju inte första gången sådana här två liknande filmer liksom, vad fan kallar man det här för egentligen?
Ja, men när två filmer kommer ungefär samtidigt och har typ samma tema.
Typ samma tema, de är ja, identiska tycker jag, till nästan 100%.
Ja,
det är inte så att de snuddar. Vi har ju till exempel den mest kändaste, enligt mig i alla fall, är väl ändå Armageddon och Deep Impact, som kom väldigt tätt in på varandra.
Mm.
Jag vet inte, Armageddon vart ju en supersuccé.
Mm.
Deep Impact vet jag inte hur det gick för.
Det har inte jag heller koll på, men det är ju ingen film som jag pratar om idag direkt.
Jag såg Deep Impact på bio, men inte Armageddon.
Oj.
Jag hörde ju mätt efter Deep Impact.
Ja. Alltså jag såg båda, alltså där är det ju i och för sig otroligt väsentlig skillnad i stil på filmerna.
Jo, men fortfarande stor meteorit, eller vad säger jag, asteroid.
Ja, visst, grundpremissen, men sen hur de väljer att hantera det så är det ju helt annorlunda. Men vad har vi fler för?
Det finns ju hur många som helst. Dante's Peak, Volcano, två vulkanfilmer, båda kom 97.
Vilken är bäst där då?
Dante's Peak.
Yes.
Ja. Det är den enda jag har sett av dem två.
Volcano är fruktansvärt dålig.
Ja, men jag tycker Tommy Lee Jones är helt underbar i den.
Han är det. Grinig, ja, som han ska vara.
Precis. Prestige for Illusionist är väl också en sån film. Mm.
Förra året hade vi Mirror Mirror, Snow White and the Huntsman. Två snövit filmer. Capote Infamous 2006.
Men hur gick det för Infamous då?
Ja, men det spelar ingen roll, det är fortfarande två Truman Capote-filmer som kommer.
Ja, men jag bara undrar, jag tycker det är roligare när det är två stycken som går upp på bio och tävlar mot varandra. För där kommer ju alltid ut någon, alltså,
men vad fan, som sagt, Olympus has fallen.
Nu pratar jag då, Emilio.
Säg något
intelligent. Nej, men som Pacific Rim, när den hade premiär så kom det ju direkt ut, lite innan till och med, direkt till DVD, eller vad man ska säga, Atlantic Rim.
Mm.
Men det är ju rätt så självklart att Atlantic Rim kommer att gå åt helvete för. Och jag tror Uwe Boll släppte ju någon slags zombie-apokalypsfilm som hette War Zombies i eller något liknande. Som skulle väl tävla mot World War II.
Men det är ändå otroligt mycket mindre filmer än det här. Alltså,
där är det lite skillnad. För det känns ju som, där känns det som att de har fått nys om att det kommer en Pacific Rim. De snabbar på med Atlantic Rim som görs jättebillig. Lite för att folk kanske då förhoppningsvis ska ta fel på filmen och tro att det här är den här Pacific Rim som jag har talat.
Vilket händer oftare än vad man tror faktiskt.
Jo, men det är fortfarande lite så här, det kan man ju inte riktigt säga att Infamous var, att den bara försökte casha in på att bli tagen för Capote-filmen. För att det är ju ändå en liksom rätt hög budgetproduktion.
Man undrar varför det blir så att det kommer ut filmer så här snarlikt. Om det är så här manus eller att det har läckt på något möte så här. Ja, vi gör en film om Snövit så här. Ja, men det låter bra. Nu kan vi också göra det och hinna ut före de andra. Jag vet inte riktigt hur.
Ja. Det är inte bara så. Och så är det ju billigt också. För du har inga, du behöver inte köpa några rättigheter till de flesta av de där filmerna liksom.
Nej, du skriver din egen variant.
Tolkning, precis. Ja. Vi hade ju också de här två bra filmer också, Truman Show och EdTV. Det är sådana som nästan är roligast när det är sådana här två storfilmer som ska slåss på biografen. EdTV gick väl inte så jättebra för, Truman Show gick det väl helt okej för. Fan vet jag om det egentligen.
Truman Show är ändå väldigt känd, alltså jämfört med EdTV. Alltså det är klart folk vet vad EdTV, men jag tror folk har bättre koll på Truman Show.
Jo, men ofta är det ju som sagt, någon av filmerna blir mer minnesvärd och folk kanske pratar om den än
Top
idag.
Top Gun och Iron Eagle.
Ja, det är ju ganska självklart vilken film som blev som mest framgångsrik där.
Jag har inte sett Iron Eagle.
Nej, precis.
Sen finns det liksom händelser när det går åt helvete för båda filmerna, som Red Planet och Mission to Mars. Två filmer om att åka till Mars.
Om jag ska vara helt ärlig, jag har ju sett båda två, men jag vet inte vilken som vilken.
Nej. Jag har sett någon av dem.
Val Kilmer i Red Planet vet jag.
Jo, men det vet jag också. Men alltså själva plotten och allting sånt där. Det enda jag vet att båda har väldigt identiska posters. Knallröda. Ja.
Den röda planeten. Som
den röda filmen. Den röda.
Kieslowskis sci-fi epos. Ja, Emilio, någon mer som du vill ta upp? Striptease och showgirls.
Just det, vi satt och snackade om dem förr. Vi satt och snackade om hur showgirls posten är helt absurd. Den är jättekonstig. Den ser ut som att, har du inte sett den? Jag vet, det går nästan inte att beskriva. Det är bara, den måste ses. Den är jättekonstig. Ja, skitsamma. Men Shark Tale hittar Nemo. Mm. Två animerade filmer om fiskar.
Ja, men då har vi ju Ants och A Bug's Life också.
Ja. Ja, alltså det är ju hur många gånger som helst. Men det är ett intressant fan. Fenomen.
Ants i Woody Allen, var det inte?
Ja, det är det.
Bug's Life, inte det Stallone som är den?
Nej, han är med Ants.
Han är med Ants, okej. Okay.
inte helt lätt.
Inte Nej. Första gången de jobbar tillsammans.
Är det någon film eller någon typ av tema ni skulle vilja se så här att det kommer två liknande filmer så ni har något att välja mellan?
Emilio?
Alltså jag tänkte på det och jag skulle nästan se, och då har vi ändå haft Contagion på Woody Allen mot Woody Allen. Nej, men vi har ändå haft Contagion på sistone som handlar om det här med smittor. Jag skulle gärna vilja se en film där det kanske är liksom ett terroristattentat, men just att det är liksom typ de sprider en smitta, alltså det är liksom biologisk krigsföring. Två sådana filmer kanske. Typ Contagion mot en till Contagion. Ni fattar vad jag menar. Kan ni bara...
Det är lite tråkigt.
Men sjung själv då, den jävel, och så kul det blir.
Jag vill se två robotfilmer i rymden. Jag kräver inte så mycket mer.
Jag vill se två filmer som innehåller typ fem komiker, grabbar som slår sina påsar ihop när jorden håller på att gå under.
Det har vi ju...
Jag tror det kommer två gäst. This is the end, Dr. Wellsen.
Ja.
Ska vi prata med nästa avsnitt?
Ja, jag får en av dem. Vi kan komma prata om båda. Mm. Ja, men då har vi inget mer på det där då.
Nej, det var, nej, det var det.
Ja, jag och Niklas hyllar ju fortfarande Pain and Gain. Vi pratar om den idag. Årets soundtrack, eller vad sa vi?
Ja, fantastiskt. Så här elektronisk, sköna så här gitarr, figurer som dansar omkring. Jag blir sugen på att gå ut och springa eller träna.
Det är typ så cool ju också, Gangsta's Paradise.
Ja, men den musiken räknas inte. Cry baby.
Ja, jag tror vi var klara.
Nej, vi har ju ett lyssnarönskemål. Som vi fick från våran kära lyssnare Jimmy, om inte minns fel.
Björktorp.
Om att han ville att vi skulle snacka om John Waters musikalfilm från 1990.
Cry baby.
Som han tyckte var värd att prata om.
Och det har vi gjort.
Vi har bestämt oss för att faktiskt lyssna på folk den här veckan. Och vi har sett Cry Baby med Johnny Depp, Iggy Pop, Ricky Lake.
Tracy Lords, vet du vem det är, Emilio?
Nej.
Okej. Okay. Spelat in en del vuxenfilmer, om man säger.
Okej.
Okay. Ja. Det är väl den tonen som går igenom i den här Cry Baby, att det är lite... John Waters är ju en rätt provokativ regissör, har jag förstått. Det här är första filmen jag ser av honom faktiskt. Men han har ju då castat då till en av världens största porrstjärnor i en film som då är en pastisch på Grease. Mer eller mindre. Det är väl ganska snarlik handling, fast väldigt skruvad och spetsad.
Jag har faktiskt aldrig sett Grease. Så jag kan faktiskt inte dra några paralleller dit. Tyvärr. Men folk jag såg filmen med. Ulrika till exempel gjorde det. Hon började snacka om Grease. Men jag kan liksom inte dra de parallellerna själv. Så jag vet inte hur mycket det stämmer. Alltså hur likt är det här? Vad snackar vi om? Snackar vi Grease-parodi eller...
Ja, men nu, lite så. Det var ju länge sedan jag såg Grease i alla fall, men jag tyckte att det kändes som att det var den filmen främst som parodierades.
Mm.
Eller nästan som en nytolkning på något sätt.
Okay.
Jag är inte ett stort fan av musikaler, kan jag säga på en gång. Men jag tyckte i alla fall att den här filmen var rätt kul första halvtimmen. När ja, man märkte då liksom vad John Waters vill göra med handlingen, med karaktärerna, att han vill väl provocera lite. Grejen är att filmen är gjord som sagt 1990, och idag så tycker jag väl inte att det är så provocerande.
Nej, men jag tänkte på det också, skulle det vara provocerande 1990?
Ja. Eller?
Jag tycker inte det.
Tycker du inte?
Men jag tycker att, alltså... Det är svårt att minnas 1990 som jag från 88. Men jag menar liksom, det känns inte som att det här skulle vara en så stor grej 1990. Det känns som att, alltså den utspelar sig ju på 50-talet.
Mm.
Och det känns som att det kanske då hade varit intressant och spännande och provokativt. Men alltså 90...
Han är några årtionden för sen då i så fall.
Ja.
Om det är det han vill göra. Det
jo,
precis. Det är bara min tolkning av att hans idé. För jag tycker inte att storyn är direkt något speciell. Den känns som en så här, ja, arketypisk musikalhistoria. Bara det att det är skruvat ett varv längre.
Ja.
I alla
bra musik.
Sångnummer. Ja, schysst för att vara musikal. Men som sagt, jag har svårt att engagera mig jättemycket i handlingen som stort.
Mm.
Särskilt sista halvtimmen när Johnny Depps karaktär sitter i fängelse.
Ja, det var
det. Var lite...
Alla har randiga kläder på sig, gubbe.
Ja. Tommy, du såg den här när du var a little boy.
Nej, men vad fan, ska du blanda in mig?
Du ska ta ditt ansvar.
Jag kommer inte ihåg någonting från den här faktiskt.
Inte alls några bra minnen eller dåliga minnen eller någonting.
Jag kommer ihåg någon telefonscen. Stämmer det?
I fängelset när de står och pratar i telefon.
Ja,
med,
precis.
Med en glasruta mellan sig.
Ett fantastiskt nummer. Ja, men det tyckte jag var ganska bra.
Keep going.
Nej, det var...
Nej, tillbaka till dig, Tommy. Tillbaka till dig i studion.
Vad jag vet du? Inte vad ni vill ha höra från mig.
Nej, vi vill bara att du ska erkänna att du tycker för lite om våra lyssnare för att faktiskt kolla på de filmerna de rekommenderar.
Jag har ett jobb och jag har varit stämd här om dagen. Så jag har bättre saker att tänka på, förlåt.
A lawsuit.
Ja. Nej, men jag tycker det var rätt intressant. Det, som sagt, det känns lite som att om den vill provocera så är den lite sent ute. Däremot om man bara ser den som film, alltså utan att försöka läsa några viktiga budskap i den, så är den ju rätt underhållande. Och jag har ingenting emot musikaler. Och jag tycker att det är en skön så här feel good film. Jag gillar när det blir lite så här skruvat. Som det det finns en hel del sköna karaktärer i den här filmen, och den är ju väldigt alltså barn föds i baksäten i under bilrace. Det är en scen på ett barnhem som är fantastiskt rolig, tycker jag. När alla barnen ställs ut som dockor i princip, för att de blir bortadopterade, som säljs på auktion liksom, och försöker ställa upp den snyggt. Så sånt gör den väldigt, väldigt bra. Men som sagt, om den faktiskt ska provocera, så vet jag inte om den når fram.
Nej. Nej, jag vet inte. Jag tycker väl att den var väl intressant, som sagt, i en halvtimme, men sen så gradvis blev jag lite uttråkad.
Ja, nej, alltså det känns som att det är... Jag gillar filmen, men jag har inte så jättemycket att säga om den. Det känns rätt tomt. Det är liksom en lite feel good film. Den är en timme och 20 minuter lång, och sen är det klart, så går man hem.
Ja.
Det lämnar inte kvar någonting. Om vi
nej,
säger så.
Inte direkt hos mig. Jag är lite nyfiken på vad då vår lyssnare Jimmy Björktorp tycker om, eller varför han tycker att vi skulle skriva om, eller prata om den här.
Ja, du får, om
han får gärna utveckla sina tankar kring,
precis,
det.
Om du känner för det, får du jättegärna mejla till oss på turnépodd@gmail.com och förklara vad det är vi har missat, eller vad det är du tycker det är så speciellt med den här filmen. Annars så tycker jag faktiskt ärligt talat att John Waters, om man är intresserad av honom, ska man kolla på This Film Is Not Yet Rated istället. En dokumentär om systemet i USA för att bestämma åldersgränsen för en film, där han kommer med rätt intressanta inslag. Eftersom sagt, han räknas ibland som kanske rätt provokativ regissör. Så då tycker jag man ska kolla på den faktiskt. En rekommendation. This Film Is Not Yet Rated.
Nyfiken fråga. Jag bläddrar runt lite och ser att både Iggy Pop och Ricky Lake är med. Sköter de sig?
Ja.
Ricky Lake i en fat suit. 3 år innan de fick sin pratshow som hon väl mest känd för. Iggy Pop måste jag erkänna att jag såg inte vem han var.
Iggy Pop är ju han morbron.
Ja, just det.
Jag kände inte igen honom utan det långa håret faktiskt. Jag var tvungen att kolla 2 gånger.
Okej.
Men ja. Jag vet inte, det var skön. Men som sagt, den lämnade ingenting.
Nej.
Den är slut där det är slut liksom.
Ja. Och det var det vi hade att säga om det.
Kanske lite tom recension av Crybaby. Ja. Alltså, som sagt, alltså, se den om man gillar musikaler och om man gillar lite lättsamma filmer. Johnny Depp är ju otroligt snygg i den här filmen. Det är fantastiska kindben på den mannen.
Och han gråter också. Han är en tuff kille som vågar gråta.
Crybaby.
Ja.
Nej, men seriöst, filmen är ju värd nästan bara för det. Alltså,
ja, nästan.
Fantastiskt snygg.
Ja. Ska vi runda av det här kalaset?
Det tycker vi gör. Jag tycker vi får räcka så här.
Tommy har redan dragit.
Jag tittar på bilder på James Hetfield när han var ung. Han ser ut som min pappa.
James Hetfield?
Ja. Cool. Men då tackar vi för det här avsnittet. Och vi ses och hörs nästa vecka. Emilie ska fortfarande avbryta då när folk pratar, antar jag. Så håll i er. Ja, han fortsätter. Hejdå.
Hejdå.
Cry, baby.